när vi hade den allra första Crime Night. Då var det den 27 februari 2006. Det är ett tag sedan. Då var Stig gäst och pratade tsunami. Eller hur?
Oh.
Våran första gäst var Stig. Och TV4-nyheterna var här. Och intervjuade Stig här ute på gatan. Av det skälet, det hade ingenting med Crime Night att göra. Utan det var ju alltså dagen efter 28 februari var det 20-årsdagen av mordet. Mm. Det var ju ganska märkligt. Fast det var kul för oss i och för sig med tv-kameror och sånt. Ja. Stig har ju varit med på Crime Night några gånger och uppskattad gäst och hemskt välkommen idag också. Idag ska vi prata om det som du håller på med dagligen. Alltså Palmeutredningen och ingenting annat. Jag tänkte lämna till dig där med en kort fråga. Bara, alltså, bara av det här korta ljudet så förstår man ju att det var väldigt förvirrat. Alltså nu, jag vet inte om ni hängde med där i tidsangivelserna som låg i höger kanal, men när polisen i slutet där säger att vad fan var det Palme, då har det gått ungefär 20 minuter sen skotten, och det är ganska lång tid. Och man har inte gjort något organiserat, och man har inte heller tagit de här uppgifterna från radiobilarna och sånt där. Nu var ju du dessbättre inte inblandad då. Du kom långt senare. Men det var ju någon namnkänd person vid namn Holmer som kom in då. Men du får gärna ta avstamp i det här ljudet om du vill.
Ja, jag kanske återkommer till det faktiskt. Jag har tänkt lite grann annorlunda, men vi får se. Det är ju ganska länge sedan, som ni vet allihopa, när det här hände. Och själv jobbade jag då på Riksmordkommissionen faktiskt och befann mig i Örnsköldsvik. Och varför jag berättar det, det har ett speciellt skäl. Den kvällen hade vi, det var en fredagkväll, gick hela Riksmord, eller vi som var där uppe och jobbade, gick ner på hotellet på restaurangen och åt en middag. När klockan tror jag var någonstans för den här tiden när Palme sköts, så kommer vi upp och ska gå in på våra respektive rum, för vi skulle börja jobba 10 dagar därpå. Då säger den kollegan som jag gick tillsammans med, han bodde i rummet mitt emot, Hans Sölvebro, att hänger du med in och tar en whisky, sa han, innan vi somnar. Då hade jag precis öppnat, så jag sa häng med in till mig istället. Sen vart vi och sittande och pratade om det vi skulle göra dagen efter, ett bra stund där. Så någonstans klockan 1 på natten så ringde telefonen, och då var det en kollega som hade hört det här på något sätt över nyheterna. Och jag kommer ihåg när jag tog telefonen, så sa han, har du hört på Fanstig, sa han, Olof Palme är skjuten. Och det är liksom det, jag vet att jag upplevde det som en enorm chock. Och det var, jag, i flera dagar efteråt så kunde man knappt tro att det var sant. Det som är lite märkligt i det hela, det var att den dagen när Hans Ölvebro fick sparken ifrån det här jobbet som spaningsledare, så var det jag som efterträdde honom, och det kunde man inte ha trott vid den tidpunkten när vi var uppe i Örnsköldsvik faktiskt. Så man, det är mycket som kan hända i livet utan man har en aning om det, och det kommer överraskande faktiskt. Vid den här tidpunkten så var Hans Holmer i Borlänge, han bodde på hotell Brage, och det här har faktiskt förföljt mig ända in i nästan nutid faktiskt, för det finns ju många som tvivlar på att han befann sig på hotellet där. Men det kan jag säga att vi har ju tagit del och gjort ordentliga utredningar kring det här, och det är ingen tvekan om det. Han var ju gift på den tiden, Hans Holmer, och han hade sin älskarinna som heter Åsa i förnamn med sig på den här resan, för han skulle upp och åka Vasaloppet, så de skulle övernatta innan de fortsatte upp till Sälen. Och hon blev ju sedermera hans fru, och de flyttade ner till Skåne. Nu sedan många år är ju Hans Holmer död, han fick någon sjukdom och dog faktiskt. Det som hände den här dagen när det gällde Olof Palme, det var ju att han gjorde egentligen en helt normal arbetsdag på sin arbetsplats. Han hade olika telefonsamtal, och bland annat pratade han med sin partisekreterare Bo Turesson, Sven Aspling, och han fick ta emot en del telefonsamtal om ett biobesök på kvällen. Han gick hem i alla fall i vettig tid och kom hem till Västerlånggatan där han bodde, och han och Lisbeth åt middag tillsammans. Sen tog de tunnelbanan till Rådmansgatan för att gå och se den här filmen Bröderna Mozart. Och de hade då bestämt träff där med sonen Morten och hans dåvarande fästmö. Och den här filmen, den började 21.15 och var slut strax runt 23, eller strax innan 23. Jag får be om ursäkt, jag har lite grann i halsen, men det är väl tiderna nu. Men och hur som helst så stod de och pratade en stund där och när de väl hade bestämt sig för att skiljas åt var klockan ungefär 10:45. De gick då in mot centrum, Lisbeth och Olof. De gick egentligen in mot centrum sett på höger sida Sveavägen, men strax innan vid Tunnelgatan så går de över vid ett övergångsställe. Och där kommer det då upp en man bakom dem och skjuter 2 skott. Det ena skottet är väldigt, alltså det är avståndet ifrån revolvern och mot ryggen på Olof Palme eller strax ovanför korsryggen är inte mer än kanske 7 centimeter. Och det finns uppgifter att skytten la ner sin vänsterhand på axeln på överrocken som Olof Palme hade. Det har vi inte alls bekräftat. Det är ett vittne som säger att det gick till på det sättet. Kulan går rakt genom kroppen på honom, sliter sönder stora kroppspulsådern och han faller ju. De går armkrok med varann, han och hans fru. Och det gör att Lisbeth faller samtidigt egentligen med honom. Och mördaren, han skjuter då ett skott till som går längs ryggen på, sliter sönder kappan på Lisbeth Palme. Och gör att det ser ut på bilderna efteråt ungefär som hon skulle ha fått ett piskrapp. Så det handlade egentligen bara om millimeter från att hon skulle få kulan genom kroppen och dö också. Så man kan inte säga att skytten var dålig, för det här skedde ju i samband med att de föll framåt. Olof Palme var säkert död innan han slog huvudet i asfalten på den här platsen. Det som sen händer, det har ni ju hört här på larmsidan. Det blir kaotiskt, minst sagt, under det dygnen eller de dygnen som sen följer inom polisen. Och det har ju granskningskommissionen konstaterat också. Det som i början går riktigt snett är ju att om man kommer ihåg avspärrningen som den såg ut där redan första förmiddagen egentligen, så kommer ni ihåg att det var nog säkert flera 100 kilo med blommor som var slängda på den här lilla avspärrningen. I ett normalfall, om det här skulle ha hänt idag, så skulle man ha spärrat av flera kvarter för att säkra spår i rent tekniskt hänseende på det här. Vid den här tidpunkten uppe på hotellet så blir ju Hans Holmér väckt utav sin biträdande chef som åker in på natten när det blir klart att det är Olof Palme som är skjuten och mördad. Och han meddelar då Hans Holmér som bestämmer sig för självklart åka ner till Stockholm så fort som möjligt. Han bestämmer sig för ganska redan på vägen ner att det måste vara PKK som har gjort det här. Ser man då på bakgrunden på Hans Holmér, han var polischef, han hade varit chef för säkerhetspolisen. Han hade ju ingen erfarenhet av spaningsmord som det tar år innan man lär sig att hantera egentligen på ett bra sätt och på ett professionellt sätt. Han gjorde, som jag vill påstå, som många andra har sagt, han gjorde det misstaget att han gick in som spaningschef i det här, och det skulle han inte ha gjort. Han skulle ha gått in som övergripande chef och låtit rutinerade poliser sköta det här. Då kan det ha sett ut annorlunda idag än vad det gör faktiskt. Man drar igång ett stort pådrag, eller man ska säga, man sätter igång väldigt, väldigt mycket poliser på för att ta rätt på vad som har hänt och vilken som är gärningsmannen i det här fallet. Säpo blir involverad helt naturligt, och där är då den operativa chefen för den tidpunkten, PG Ness. Han bor i Arvika idag förresten, han är värmlänning. Han sköter alla uppdrag som säkerhetspolisen får inledningsvis och under första året kan man säga. Och det är väldigt mycket med knytningar ut i andra länder, vilket är naturligt att de sköter och skötte. Man tillsätter i ett ganska tidigt skede Jan Eliasson, som då var politisk chef för politiska avdelningen på utrikesdepartementet. Han ska hantera tipsen som kommer in från utlandsbeskickningarna. En annan som politiskt blir tillsatt är ju Sverker Åström. Han knöts till utredningen som utrikespolitisk rådgivare i det här skedet. En som också numera är avliden och vid den tidpunkten när han dog för ett par år sedan, Claes Bergenstrand, han var ju, satt ju som politiker på justitie vill jag minnas. Han var den som blev regeringens ögon rakt in i den här utredningen, så att Claes Bergenstrand, han satt och tillhörde då, kan man säga, spaningsledningen och fick all information som han rapporterade vidare rakt in till statsministern och på vilket sätt då utredningen sköttes. Och det kan man väl säga, jag lärde att känna Claes och lärde känna honom väldigt väl faktiskt genom åren som riksåklagare, i och med att han var formellt sett min högsta chef när jag var spaningsledare i Palmeutredningen. som en väldigt bra människa, men det är klart han hade ju heller ingen erfarenhet helt naturligt utav hur ett spaningsmord ska läggas upp och hur det ska bedrivas. Parallellt här så satte man ju igång med att kartlägga Olof Palmes privatliv, och det är ju fortfarande väldigt stor sekretess kring den delen. Jag kan säga som så här att jag upplever att det var väldigt dåligt skött, den kartläggningen som gjordes faktiskt. Kanske med anledning av hänsynstagande till folk som fanns runt statsministern. Kanske med hänsyn taget mot hans fru och även barn i den här svåra situationen. Självklart finns det en kartläggning som beskriver hans kontaktyta, men exakt hur jag ska formulera mig, det fanns många historier kring dels kvinnoaffärer och sånt runt Olof Palme på den här tidpunkten, och jag vill inte närmare kommentera det, men det undersöktes i vilket fall, så mycket kan jag säga. Det här ligger som sagt var i ett särskilt lost fortfarande, och det kommer väl att bli en del som inte kommer någonsin kanske att släppas i den här utredningen faktiskt. Men det var allt som han sökte efter motiv egentligen till vem som kunde ha skjutit Palme. Man fick klart för sig snart att han hade varit i USA och hållit föreläsning på Harvard-universitetet. Hans son hade fått 5 000 i stipendier för att studera. Det här blev han efterskattad för och överklagade det här den 26 februari, alltså 2 dagar innan han blev skjuten. Och det gick in till då länsrätten i Stockholm. Den akten försvann ifrån datorerna helt och hållet den 28 februari. De var alltså helt borta, och det gjorde att en del av utredningen riktades ju emot det här. Hur kan det här ha gått till och hur var det möjligt? Riktigt kartlagt har aldrig det här blivit, det kan jag säga, så som situationen är idag. Nästan ett år efter så fick han rätt, Olof Palme, den 6 februari 1987. Biföll länsrätten Olof Palmes överklagande så att han slapp att betala skatt för det här. Sen var han ju från många håll beskylld för att vara vänster. Han skulle ju på ett statsbesök till dåvarande Sovjetunionen en kort tid efter att han blev mördad, så som det låg i planeringen. Många kallade ju honom i Sverige som att han var kommunistspion, att han varit ifrågasatt av höga militärer vid den här tidpunkten, där de gick ut i medierna, i tv och starkt ifrågasatt Olof Palme faktiskt för just den här resan. Det man inte har klart för sig när man ser på Olof Palme som kanske en privatperson, ja, som man fick i medierna generellt då, det var ju faktiskt att han tillhörde Sveriges hemliga militära underrättelsetjänst. Han rekryterades av dåvarande statsministern Tage Erlander, som hade fått väldigt mycket god information om Olof Palme till regeringskansliet helt enkelt ifrån högkvarteret på Lidingövägen. Han hade gjort flera internationella missioner som agent för Sverige. Han hade varit inne i gamla Östtyskland och samlat in information för Sveriges militära säkerhetstjänst och underrättelsetjänst. Och det är klart att därifrån och till att bli kommunistisk spion, det är ett långt steg. Så jag tror nog inte att så var fallet faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Sen en annan bit som man ska ha klart för sig i det här, och som kräver väldigt mycket, som poppade upp för den här tiden. Han var medlare internationellt mellan Iran och Irak. Kriget pågick ju för fullt för den här tidpunkten. Indien Boforsaffären fanns som en varböld egentligen, för det hävdades ju att han åkte ju dit för han var god vän med familjen Gandhi. Och att det skedde alltså någon form av övertalning, att det var kom in oegentligheter i den här affären som gjorde att Bofors fick den här stororden som det då vid den här tiden handlade om. Han var väldigt aggressiv när det gällde apartheidregimen i Sydafrika. Han gick ut och var verkligen tuff emot den vita regimen där nere. Så mycket, mycket som han höll på med vid den här tidpunkten gjorde ju att han vid den tidpunkten stod på 22 dödslistor runt om på jorden faktiskt. Det fanns många som hade skäl att ta död på Olof Palme. Och då ska man också komma ihåg att det finns ju alltså CIA, man hade vid den tidpunkten KGB, PKK som var emot honom. Överallt fanns det alltså folk som hade skäl och sökte egentligen och skulle gärna ha tagit livet av honom om de har fått möjlighet. Allt det här, när man håller på med en sån här enorm utredning som det här handlar om, gör att det är väldigt, väldigt svårt att komma ihåg allting. Man är nästan, jag är tvungen, det är inte ofta jag har papper framför mig, men jag är helt enkelt tvungen för att jag kommer, det är omöjligt att komma ihåg det helt enkelt. Till det så kommer då ETA i Spanien givetvis, som också var intressenter i det här sammanhanget. Så det var inte lätt för egentligen en spaningsledning att hantera all den här informationen som kom in första halvåret kan man säga, eller första året egentligen. Sen ser man då på vart misstagen egentligen, och det kan jag säga med facit i hand. Det är lätt att vara tuff egentligen, men jag har ju fått sett vad kommissionen kom fram till, den som höll på i 6 år att jobba. Och de pekar bland annat då på den här lilla avspärringen som är ju helt egentligen åt helsike. Det går aldrig att gå förbi den biten. Det var privatpersoner som fann mordkulan plus den kulan som passerade ryggen precis på Lisbeth Palme. Och de fanns utanför avspärrningen. Och det är klart att ser man sånt här, det skapade ju tvivel helt naturligt direkt på var det här de rätta kulorna. Jag kan säga idag att det är vi 100% säkra på, det var rätta kulorna. Så det är ingen tvekan om det. Men det är faktiskt det enda vi har ifrån den här mordplatsen som någon form av bevisning. Och därför har jag i alla fall koncentrerat väldigt mycket av vår inriktning de sista åren på att få tag i mordvapnet. Men det är inte helt enkelt heller, utav det enkla skälet att de här kulorna har ingen bra, alltså de är deformerade, och för att kunna identifiera en kula till ett vapen så gäller det att de här, om jag kallar det räfflorna runt kulan, kan sättas ihop med bommarna inne i själva loppet på vapnet. Och då är det faktiskt så att det är de sista centimetrarna när en kula passerar loppet på ett gevär eller en revolver eller pistol som är det som är avgörande i det här fallet för att man ska kunna binda och få en identitet. Och med anledning av att det är dålig kvalitet så ska vi nog ha tur om vi lyckas någon gång knyta en revolver till de här. Tyvärr är det på det sättet. Man insåg ju ganska tidigt att det här skulle bli väldigt svårt, så man gick ut med en belöning faktiskt den 4 mars 1986 på 500 000 kronor. Sen såg man ju att problemen växte, och den 12 november gick man ut med en belöning på 50 miljoner och den kvarstår faktiskt. Men förutsättningarna för den är att det blir en fällande dom och att de eller den som har hjälpt polisen att komma fram till att den här fällande domen, det förutsätter alltså att alla kriterierna går in och då får den personen eller personerna de pengarna. Man ska komma ihåg att det inte är så helt enkelt faktiskt, för att hur det än är, även om vi har mer än 100, nästan 130 personer som har erkänt det här mordet i utredningen, så det hjälper inte att man erkänner, för vi måste kunna binda den personen till platsen, till mordvapnet, och att erkännandet sen ska hålla genom kanske 3 domstolar upp till högsta domstolen. Det här gjorde ju i alla fall att Holmér var väldigt inriktad på PKK och Öskalan. Och det berodde ju på att han hade en bra erfarenhet faktiskt från den tiden han var chef på Säkerhetspolisen. Att han bedömde dem som en terrororganisation, liksom även Sveriges regering gjorde. Och Olof Palme gick ju offentligt ut med att de var en terrororganisation. Utav det skälet hamnade ju han på deras dödslista också. Parallellt i alla fall så fick man ju fram namn, vaskades fram på person efter person. En som fastnade ganska fort i det här nätet, om ni kommer ihåg, han heter Viktor Gunnarsson och kommer ifrån Blekinge faktiskt. Han var vid den tidpunkten 33 år. Han från den dagen eller den tidpunkten så hamnade han i hetluften på ett sätt som slutade i en katastrof. Han var ju anhållen för det här mordet och han hade befunnit sig på Café Noon, Moon Cherry den här kvällen, tillsammans med 3 kvinnor. Och han hade under en lång tid inne i Stockholm här träffat olika kvinnor och påstått sig att han hade kämpat med USA i Nordvietnam och krigat med dem. Han berättade att han hade fått utbildning av KGB, han hade tillhört CIA och fått utbildning där. Och uttryckte sig på väldigt många märkliga sätt. Och det gjorde ju att han var väldigt intressant i ett väldigt tidigt skede och togs in och åklagare anhöll honom. Där kommer sprickan egentligen första gången riktigt i den här utredningen, för att dåvarande åklagaren, nu hittar jag inte namnet här, Svensson tror han heter, Han kände sig överkörd av Holmer, som Holmer hade stödet ifrån Claes Bergenstrand och regeringen, så att han upplevde att han kunde göra kanske vad han ville egentligen i den här situationen. Och det gjorde att KG Svensson, han släppte ut Viktorsson här efter 3 dagar, vill jag minnas att det var. Och det här skapade ju en total brytning mellan honom och Holmer. För att fortsätta med Viktorsson, han var ju fortfarande en intressant person. Det bedrev spaningar emot honom. Han åkte ju hem till Blekinge där han bodde. Och uppmärksamheten blev ju väldigt, väldigt stor på honom. Så att han bestämde sig för att sticka iväg till USA, vilket han gjorde. Kom till en mindre stad. Fick ganska snart tag på en ny kvinna som han började att dejta. Problemet med den kvinnan, det var att hon var gift med sheriffen i den här stan. Det slutade med att sheriffen hämtade hem den här stackars Viktor Gunnarsson och tog ut honom i skogen och sköt honom i ryggen. Tog livet utav honom. Så där slutade hans öde, så att det började hända grejer faktiskt för honom tills det tog slut. Bråket i alla fall gjorde att Svensson här och Holmer, de gick skilda vägar. Svensson hoppade av. Han hade ju varit spionåklagare under många år i Stockholm. Den som då gick in var en annan överåklagare som hette Claes Seime. Det gick inte länge förrän han också vägrade att delta och inte kunde delta i det här. Ni vet och kanske kommer ihåg många utav er att Holmer, han gjorde ett palmrum och det var ju skottsäkra väggar och glas och allt kring det här. Det kan tyckas kanske även historiskt när man ser på det lite överdrivet det som hände, men det var vad som i alla fall gjordes och så blev det. Tvivlet uppkom då, som jag sa också, om Bålänga, att han hade varit där, men parallellt då så tittade man på det här och kunde ju konstatera att han hade varit där uppe och med vid den här tidpunkten. Man började då se på högerextremistiska poliser och utav det skälet så fick vi också in vad man kallar polisspåret i den här utredningen. Det fanns de som hade varit i Sydafrika hos apartheidregimen och på sin semester. De hade varit där och träffat poliser. Och det gjorde att de fick ett speciellt intresse och varit intagna för speciella samtal av polisledningen, bland annat i Stockholm. Och den som sattes till egentligen för att titta på det här, det var en utomstående, för man vill inte ha poliser som gick in och granskade det här, utan man satte dit Carl Cederschiöld som ledde det här och tog fram då uppträdanden och hur poliser hade betett sig i det här läget. Det fanns, kan jag väl säga, grupperingar som Olof Palme för den här tidpunkten var väldigt illa berörd av, som utav poliser. Det var inte bara poliser, det fanns domare i den här grupperingen. Det fanns militärer. De var väldigt, väldigt långt ut på högerkanten och var väldigt negativa till Olof Palme. Han blev informerad om det här och tog väldigt, väldigt illa åt sig för det. Parallellt så tittade man på iakttagelser av walkie-talkie runt platsen för mordet på Olof Palme. Och det finns flera iakttagelser där faktiskt, som ibland kan jag fundera på om det går att förklara dem faktiskt. Jag kan inte säga det helt säkert på vissa av dem i vilket fall. I ett tidigt skede så kommer Lisbeth Palme in och hörs, och hon behandlas ju med silkesvantarna i stort sett. Den som ska prata med henne är ju Hans Holmer, och han åker dit, tar inga anteckningar utan återberättar det här för sin biträdande chef Wranghult, som han hette vid den tidpunkten. Wranghult i sin tur, ja, får skriva ner den här, och det går in som ett första förhör kring mordet på Olof Palme ifrån henne. Sen skickas det folk från Rikskriminalen till henne, och hon säger efter ett förhör som jag betecknar som väldigt, i mina ögon i alla fall, dåligt. Så säger hon att det här får minsann inte komma ut i medierna. Nej, det var Stockholmspolisen, de två första som var där, så var det. Och de säger givetvis när de åker därifrån att på kvällen att det gör det inte. Dagen efter så är hela hennes förhör på Expressen, i Expressen. Så där kommer ju brytningen, om man säger det, mellan polisen och Lisbeth Palme. Jag kan förstå henne faktiskt. För så här får det ju bara inte gå till. Och det gör ju att det blir hopplöst. Och det gör att Holmer får åka dit igen och prata. Och då kommer man överens om att man ska ha folk från Rikskriminalen som pratar med henne. Och då går det halvhjärtat igenom i alla fall, så att förhören blir hyfsade. Det här är alltså en situation som blir allt värre. Jag kan säga att jag var ju kvar. Vi trodde att vi skulle bli hemkallade från Örnsköldsvik då, i samband med att vi tillhörde ju en professionell grupp som vi kunde tycka sig i alla fall riksmord, och vi skulle komma hem. Dåvarande rikspolischefen, han erbjöd Holmér att vi skulle skickas hem ifrån Övik, men det blev inte så. Han behövde inte oss, utan när jag kommer hem, min dåvarande chef Otto Andersson, han hade deltagit i spaningsledningen mindre än en vecka. Då hade han gått därifrån och sagt, jag kommer aldrig att sätta min fot i det här rummet igen, för att det här kommer att gå fullständigt åt helvetet. Så hade han uttryckt sig när han kom tillbaks. Då kommer han in till mig och så säger han, när vi kommer, det måste ha varit fram i maj någon gång, och så sa han, kan du läsa det här, Stig? Så han, det var en bunt med förhör. Det här är nyckelvittnena runt mordet på Olof Palme, de som fanns i platsen runt omkring. Jag läste dem här ganska snabbt, och sen så gick jag in på hans rum och så sa jag, att ja, men sa jag, det här är väl första förhören, var är de riktiga förhören? Nej, så han, det finns inget mer. Alla, hela spaningsstyrkan är förbjudna, de får inte prata med de här vittnena igen. Och det är tragiskt faktiskt, för att det var en förutsättning för att man ska kunna kartlägga vad som händer på en sån här plats. Det är att finns det 12 personer i ett område kanske på 30-40 meter, då måste var och en få berätta om exakt vilken de var tillsammans med, vad de såg, hur de personerna som de såg såg ut, hur de var klädda, hur de själva var klädda. Först då, när man har hört alla de här 12, då kan man ju se om det finns en 13:e person som ingen, som är oidentifierad. Kanske 7-8 har sett den här personen, men det är ingen som vet vem man är. Då helt plötsligt har man kartlagt en plats, en brottsplats som det handlade om i det här fallet. Tyvärr så blev det inte gjort det här förrän mer än ett år efteråt. Och det var ett skede när Hans, han fick sparken, alltså fick ett utredningsuppdrag av regeringen i Wien, där han tillbringade 3 månader, Hans Holmér. Det handlade om narkotika. Sen går det en tid, och då gör biträdande rikspolischefen för den tidpunkten, Ulf Karlsson, ett inhopp som spaningschef, för att man ska kunna i lugn och ro ta ut en som kan vara lämplig för att leda den här utredningen. Den som blir aktuell vid den här tidpunkten, det är Hans Ulvebro. Så han går in och börjar organisera den här utredningen på ett sånt sätt som man gör enligt vad vi kallar mordbibeln. Samtidigt så börjar man att se kritiskt på hur har den här gamla spaningsledningen fungerat. Då blir jag vid den tidpunkten tillsammans med en kollega inkallad till Tommy Lindström, som var chef för Rikskriminalen. Och vi fick ett uppdrag av egentligen justitieministern genom rikspolischefen att vi skulle in och höra gamla spaningsledningen. Vilket vi gjorde under 4 månader, tror jag. Vi tittade på polisspåret och vi presenterade inför dåvarande åklagare trio, eller de som satt inför Tommy och inför rikspolischefen, vår uppfattning kring det här. Och vi la ner mycket tid på polisspåret för verkligen att se att det inte kunde, att det inte fanns någon risk att det var några poliser som har gjort det här. Efter det så steg vi åt sidan, och jag tänkte i mitt stilla sinne, jag kommer aldrig att sätta min fot i det här, för jag märkte det var minerad mark egentligen överallt där man tassade fram i den här utredningen. Ulvebro skapade organisationen, den nya. Då började saker och ting hända igen. Det blev en ny rikspolischef som heter Åmansson. Parallellt med dem så kom Ebbe Karlsson-affären in i det här. Och han var ju god vän med dåvarande justitieministern, Anna-Greta Leijon. Och hon, för att göra en väldigt lång historia kort, hon gav ju klartecken att han skulle sätta upp, om man ska säga, en skuggspaningsdel utav Palmeutredningen som inte skulle vara, den skulle gå vid sidan. Den som blev informerad om det här, det var den precis nytillträdde rikspolischefen Åmansson, och han var nere dagligen hos Hans Ulvebro och Palmeutredningen och förklarade att nu ska allt fungera perfekt, det kommer inte att finnas något elände i det här. Då skickar ju Ebbe Karlsson 2 poliser från Säkerhetspolisen som han hade knutit till sin styrka till England för att köpa hemlig avlyssningsutrustning bland annat. De råkar ju fastna i tullen i Helsingborg, och de hänvisade till Stig Sandström som var operativchef för den tidpunkten på Säpo, eller en av cheferna ska jag säga. Och han vart uppringd mitt i natten och kände inte till det här. Varpå de vart ju sittande kvar nere i Helsingborg. Då blommade Ebbe Karlsson-affären upp. Det gjorde att Anna-Greta Leijon fick ju stiga av som justitieminister. Rikspolischefen, jag hade varit med 3 veckor innan och lyssnat på när han höll tal för oss på anställda på Rikspolisstyrelsen och att han såg fram emot sin arbetsuppgift. Ja, dagen efter var vi ner och lyssnade på honom igen och då tackade han för sig och lämnade sin post. En tid efter, rättare sagt vid den tidpunkten när jag tillsammans med en kollega jobbade, då hade Christer Pettersson precis blivit anhållen och häktad. Vi läste in den delen också. Jag lämnade mina synpunkter till dåvarande åklagare. Det var 3 stycken som höll på. Och jag ansåg, jag sa att han kan mycket väl ha gjort det, men jag har väldigt svårt att tro att det kommer att hålla om vi inte får in mer mot honom i en rättegång. Så jag kan säga att jag var uppe i Sandviken på ett styckmord när han fälldes i tingsrätten. Jag sa bara att det här kan bara inte vara sant. Så dåligt var det, upplevde jag vid den tidpunkten. Det är en väldig turbulens kring den här utredningen vid den här tidpunkten. Ölvebro hamnade i bråk i en direktsändning med Lars Borgnäs. Och jag vet, som har träffat Borgnäs för olika tillfällen, att han är inte lätt att handskas med faktiskt. Det kräver ett hårt psyke för att klara av honom. Och det, vid den här tidpunkten så kommer också den här granskningskommissionen in. Den stora och enda som var. Det var ungefär situationen som var första året fram, eller ja, första tiden fram till att Ölvebro gick in i den här utredningen. Enormt mycket turbulens. Och jag kan säga nu, innan jag bryter för stunden, att jag trodde i min enfald, jag var ju borta i Haag, eller ja, i Nederländerna, Holland, när jag blev hemkallad och fick frågan under en dag hemma i Stockholm om jag var beredd att gå in som spaningschef. Hade jag då vetat vad jag vet idag, har jag aldrig gått in i den här rollen, det kan jag tala om. Faktiskt, för det har varit långt mycket tuffare än vad man kan tro och vad som har speglats i medierna. Det ständigt har varit under åren tufft, det har blåst hårt alltså. Men jag ska komma in på vissa delar utav det sen. Jag tackade i alla fall ja och befann mig faktiskt på Kanarieöarna, som vi pratade om förut här, på semester med min familj. Jag hade varit i Kroatien och vi flög rakt dit ner. När jag blev upp, när de ringde och sa att om jag kunde komma så fort jag kom ifrån, eller meddelade när jag kom hem, för då skulle man ha en presskonferens på Rikspolisstyrelsen om att, och jag skulle bli presenterad då som ny spaningschef. Det var 1997 och det är 13 år sedan nu.